français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Hej och välkommen till min podcastserie om D-dagen den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson.
We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. I repeat, the German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. There was no allied confirmation.
Avsnitt 4. Historiens största bluff. Som vanligt tipsar jag i slutet av avsnittet om bra böcker som jag kan rekommendera som berör dagens avsnitt och ämne. I krigstid är sanningen så dyrbar att den måste förses med en livvakt av lögner. Ytterligare ett av Winston Churchills minnevärda citat. Dagens avsnitt om D-dagen handlar om världshistoriens bästa maskirovka, det ryska ordet för en militär bluff. I kossakstaben hade beslutet om att invasionen skulle ske i Normandie fått de samlade generalstabernas godkännande och därmed kunde de samtidigt starta arbetet med att få tyskarna att tro att de skulle anfalla någon annanstans. Operation Livvakt, Bodyguard, var det övergripande namnet på de många deloperationer och aktiviteter som genomfördes under 1943 och 1944. Jag kommer att kika närmare på några av de faktorer som möjliggjorde världshistoriens största bluff och de insatser som ledde till att tyskarna lurades tro att landstigningen skulle ske vid Pas-de-Calais och, vilket är lika viktigt, fortsätta tro detta även efter D-dagen. För att kunna lura fienden var man samtidigt tvingad att se till att fienden inte fick korrekt information. Så samtidigt som britterna byggde upp sina fantasifulla spionlekar arbetade naturligtvis kontraspionaget lika hårt med att tyskarna inte skulle få hål på britternas säkerhet. Redan före det att amerikanerna kom med i kriget så hade britterna skapat en hemlighetsnivå över den officiellt högsta top secret, nämligen BICOT. De som var bickotade var förbjudna att lämna Storbritannien då de anses ha så mycket information om den kommande invasionen att det skulle bli en katastrof om de råkade bli tillfångatagna, torterade och skulle prata om det de visste. Bigot är en akronym för British Invasion of German Occupied Territory. Men det finns en mer populär myt att den stod för To Gibraltar läst baklänges. Och orsaken till den myten det står att hämta i att höga brittiska militärer som var på väg till Nordafrika skulle inte få åka båt i de där vatten där det vimlade av tyska ubåtar utan flygas och mellanlanda i just Gibraltar. För att kunna lura tyskarna var två grundläggande förutsättningar tvungna att uppfyllas. För det första att britterna själva hade total kontroll över all information som den tyska underrättelsetjänsten samlade in. Det i sin tur krävde att det inte fanns några aktiva tyska spioner i Storbritannien som kunde verifiera eller vederlägga informationen. Ansvaret för detta arbetet låg hos MI5, Military Intelligence 5. De gjorde ett så pass bra arbete tillsammans med att tyskarna inte var särskilt lyckosamma i urvalet av deras agenter. Att samtliga tyska spioner eller agenter omhändertogs under kriget av britterna. Många gånger i form av att agenten faktiskt själv överlämnade sig frivilligt så snart de landade på engelsk jord. Och vid de här tillfångatagarna så ställdes agenten oftast inför valet att antingen arbeta som dubbelagent åt britterna eller att skjutas som spion. Det var inte alla som fick det här valet utan flera avrättades eller fängslades beroende lite grann på deras potential som dubbelagenter. Så vitt jag kan bedöma så handlade det om ungefär 60 stycken dubbelagenter som britterna använde mot tyskarna. Det fanns en särskild hemlig sektion av MI5 som ansvarade för det här arbetet med att leda dubbelagenterna och deras egna agenter i deras nätverk som skapades. Med ganska sann brittisk humor så döptes denna innersta cirkel av spionjägare och spionskapare till The 20s Committee. 20 skrivs ju nämligen XX med romerska siffror och kan också läsas ut som double X eller i det här fallet double cross, alltså dubbelt lurendrejeri. Den person som skulle bli den viktigaste pusselbiten i den stora lögnen hette egentligen Juan Puyol Garcia. Han var född spanjor och hade erfarenheter från det spanska inbördeskriget som gjorde att han hatade allt vad både nazism och kommunism stod för. Efter många turer och försök blev han en agent för Tyskland och en dubbelagent för britterna, och de tog det svenskklingande kodnamnet Garbo för honom. Det finns många böcker som är skrivna bara om spionen Garbo. Men det vi kan berätta i det här läget, det är att han och hans MI5-agent, överrocken, de i stort sett aldrig lämnade ett litet hus i London, utan satt där och fabricerade upp ett helt agentnätverk med underagenter på många platser i Storbritannien som tyskarna trodde skickade information, verklig information till Garbo. I själva verket var det Double Cross Committee som gav den oftast falska informationen till Garbo, som sedan kom på med hjälp av sitt fiktiva nätverk hur han skulle kunna få tillgång till den informationen. Men det fanns också andra agenter som ska inte glömmas bort i sammanhanget. En var en serb som hette Dusan Popov. Och hans insatser under kriget, i och med att han arbetade med Ian Fleming, blev faktiskt en av förebilderna för Ian Flemings James Bond. En annan del för att möjliggöra en kontroll av informationen, det var att strypa de mer traditionella metoderna för underrättelseinhämtning. Som exempel kan nämnas att inte tillåta tyska spionplan att fotografera de brittiska öarna. Eller i slutet av perioden mot invasionen stoppa all diplomatisk post, så att exempelvis de fascistiska spanska diplomaterna inte kunde skicka information om sådant britterna visste att de hade ljugit om. Den andra grundläggande förutsättningen för operation Bodyguard, det var att penetrera den tyska informationen så att britterna visste vad tyskarna själva visste. Det här arbetet bedrevs framförallt på och omkring en gammal herrgård mellan Cambridge och Oxford som hette Bletchley Park. Redan 1938 köptes gården av kontraspionagets chef, och marken såväl som herrgården blev ett bulvanföretag för MI5. Och redan under 1939 så flyttades hela den brittiska signalspaningen in här och inledde arbetet med att knäcka de tyska koderna. Vi ska inte gå in mer i detalj om Bletchley Park, då där finns det mer material om inte bara ett utan kanske flera podcastavsnitt. Men kortfattat lyckades de knäcka den tyska Enigma-maskinen och kunde därför dagligen ge underrättelsetjänsten och de höga cheferna som visste var informationen kom från material i klarspråk. Den viktigaste informationen klassificerades ett snäpp ovanför den högsta hemlighetsstämpeln, kvalificerat hemlighet, och då därför blev begreppet ultra den informationen som kom från Bletchley Park. Många gånger maskerades den informationen som om den kom från agenter i Tyskland eller annat sätt. Allt för att skydda källan Bletchley Park. När britterna 1943 kände sig säkra på att de borde ha kontroll över vilken korrekt information tyskarna hade om dem och att de lika mycket hade god kontroll över vad tyskarna gjorde, kunde operation Bodyguard utvecklas i en stor mängd andra operationer som skulle kulminera med de tre operationerna Fortitude, Glimmer och Titanic. Syftet med de flesta av de här bluffarna var att binda trupper på felaktiga platser, att skapa förvirring, men kanske framförallt att leda tyskarna sakta men säkert till den största lögnen av dem alla, att invasionen kommer vid Pas-de-Calais. Föregångaren till operation Fortitude var en operation som heter Cockade, på svenska kokard eller bandrosett i mössa. Det här märket vi har längst fram på studentmössorna i Sverige, det är en klassisk kokard. Under september till november 1943 ville de allierade genom falska invasionsplaner minska det tyska trycket mot Sovjetunionen på östfronten och mot de allierade på Sicilien. Det var framförallt det tyska flygvapnet som skulle lockas till platser på Atlantkusten och där lockas in i strider med de allt starkare RAF och amerikanska 8 flygvapnet som var stationerade i Storbritannien. Kokain bestod av 3 element. Operation Starkey skulle få tyskarna att tro på en amfibieattack likt Dieppe-räden 1942, men nu i Boulogne nära Pas-de-Calais. Operationen innehöll en massiva bombanfall från flygplan under 14 dagar och med brittiska slagskepp som beten för det tyska försvaret, något den brittiska marinen till slut vägrade delta i. Den största framgången i den här deloperationen var nog att flera brister i de mellanallierade strukturerna visade sig. Framförallt genom det motstånd de strategiska bombstyrkorna visade när de skulle göra något annat än sin traditionella ytbombning av tyska städer. Operation Wadham ville få tyskarna tro att amerikanerna skulle med 2 armékårer, den 5:e och den 7:e, anfalla Brest längst ut på Bretagnehalvön. Operationen hade vissa flygvapenelement, men den var ganska svag då Brest låg utanför räckvidden för de flesta allierade jaktplanen. Wadham sågs mer som förstärkning av den tidiga operationen Starkey. Och lite intressant är att de 2 kårerna som skulle låtsas anfalla Brest, det var de 2 kårer som den 6 juni ledde invasionen vid Juta och Omanstränderna. Operation Tyndall var föregångaren till Fortitude North. 5 divisioner som verkligen var grupperade i Skottland tillsammans med adekvata flyg- och marina styrkor skulle låtsas anfalla vid Stavanger i Norge. Bluffen syftade till att tyskarna skulle behålla de 12 divisioner de hade på plats i Norge hösten 43. En annan typisk brittisk maskerovka var operation Copperhead. Det var ingen hemlighet att General Montgomery var britternas främsta general och som sådan en viktig spelare under invasionen. Nästan som ett spratt mer än en underrättelseoperation använde de en engelsk skådespelare vid namn Clifton James att fungera som Montgomerys dubbelgångare. Han träffade till och med generalen några gånger för att lära sig mimik och röstläge och kroppsspråk. De skickade James till Gibraltar och Nordafrika, platser de visste att tyskarna hade spioner, innan de till slut gömde honom i Kairo fram till dess att den riktiga Montgomery dök upp i Normandie dagen efter invasionen. Det här spöktricket verkar dock helt ha gått förbi den tyska underrättelsetjänsten och operationen försvann bland många andra precis före D-dagen. Den stora operationen, Operation Fortitude, var uppdelad i 2 delar, Fortitude North och Fortitude South, där den senare var oerhört mycket, mycket större, även om de båda innehöll motsvarande komponenter. Avsikten var att skapa spökarméer och placera dem på platser på den brittiska ön som skulle indikera en kommande invasion på andra platser än det verkliga anfallsmålet. Fortitude North bestod av den helt fejkade 4:e brittiska armén med ett högkvarter placerad i Edinburgh i Skottland. Målsättningen var att få tyskarna att tro att Norge var ett aktivt anfallsmål trots allt och skulle därför förflytta truppen norrut för att slå tillbaka ett sådant anfall. Måhända något långsökt anfallsmål, men det fanns ändå skäl för tyskarna att inte helt skriva av britternas intresse för det nordiska landet. För det första stred faktiskt britterna i Norge under en längre tid 1940 efter tyska invasionen av landet. För det andra låg Tirpitz, Bismarcks systerfartyg, förlagd i norsk fjord. För det tredje fanns det ubåts- och flygplansbaser i Norge som tyskarna använde för att attackera de många konvojerna till Murmansk i Sovjetunionen. Och för det fjärde skulle ett befriat Norge ge ett brohuvud för andra operationer i norra Skandinavien. En deloperation inom ramen för Fortitude North var operation Graham. Denna falska plan byggde på att Sverige skulle bidra med att ge tillstånd till transporter, flygoperationer och flygfält och bidra med underrättelsematerial. Flera möten mellan den brittiska ambassaden i Sverige och svenska diplomater och militärer genomfördes. Bland annat med den svenska flygvapenchefen Bengt Nordenskjöld. Finessen med operationen var att den var verklig och britterna såg fördelar med att den begärda hjälpen skulle också komma. Men om de skulle få nej skulle ändå snäppa arbetet att ge en verklighetsbakgrund till en större Fortitude North. En pro-tysk polischef snappade upp de tyska försöken och gav Berlin information om vad som hände. Tyskarna gick inte på bluffen om landning i Norge. Men Hitler dröjde länge innan han gav order om att flytta en division från Norge till Frankrike en tid efter invasionen. Men det största bidraget Fortitude North gav, det var ett bredare perspektiv för den stora lögnen, operation Fortitude South. Vad behövs göras för att få fienden att tro på en sak medan de gör en annan? I princip samma sak som duktiga mager gör när de får åskådarna se på en hand medan tricket döljs i den andra. Hur får man alltså tyskarna tro att invasionen kommer vid Pas-de-Calais? För det första var det helt långt ifrån orimligt att anfallet faktiskt skulle ske där. Det var kortast väg över den engelska kanalen. Det var där de allierade flygplanen kunde verka längst tid innan de behövde åka tillbaka för att fylla på bränsle. Och väl i land var det den kortaste vägen rakt in mot Tysklands hjärta. Bluffen byggde därför mer på att förstärka den redan etablerade sanningen, eller gissningen. De flesta, inklusive Rommel, von Rundstedt och Hitler, trodde i grunden på Pas-de-Calais då de själva i de allierade skor skulle anfallet där. Detta är orsaken till att den tyska pansarreserven placerades i nordvästra Frankrike så att den skulle kunna anfalla både mot Pas-de-Calais som mot andra platser. För det andra ökades insatserna mångdubbelt för att få bluffen som sanning jämfört med övriga operationer om Norge och Brest och så vidare. De här operationerna stärkte därmed den stora bluffen. Under lång tid utnyttjades dubbelagenterna och deras fiktiva nätverk. Det skickar mängder med mer eller mindre viktiga informationsbitar, men som när de lades tillsammans hos Abwehr skulle då ett mönster synliggöras. För det tredje skapades en helt fiktiv armégrupp, den första amerikanska armégruppen under befäl av George Patton. Just den här delen är kanske det mest geniala i hela Fortitude South. Patton hade lett den andra armékåren i Nordafrika och sedan den sjunde armén i Sicilien innan han togs ifrån befälet efter att ha slagit flera granatskadade soldater. I hemlighet hade han blivit tilldelad den kommande tredje armén som skulle sättas upp någon gång i augusti 1944. För tyskarna var det naturligtvis en omöjlighet att förstå att den bästa generalen skulle kunna bli avskedad för att han har lagt hand på meniga soldater. Det fanns inte i deras föreställningsvärld. För det fjärde så följde minst dubbelt, ibland 3-4 gånger så många bomber i Pas-de-Calais som i Normandie. Den viktigaste delen det var dock att upprätta upprättandet av Pattons fejkade armékår, FUSAG, First United States Army Group. Den sattes upp i sydöstra England i de klassiska grevskapen Essex, Kent och Sussex. Här byggdes en hel fejkarmé upp med baracker, flygfält med flygplansattrapper, stora fält fyllda med stridsvagnsattrapper, falska landstigningsfartyg i hamnarna där man till och med la ut matavfall för att fåglar skulle cirkulera runt omkring dem precis som på riktiga fartyg. Hällde olja i vattnet för att simulera naturliga oljespill och så vidare. Det var den här spökarmén man tillät en viss tysk flygspaning på framförallt hög höjd. De foton som dessa spaningsplan tog med sig tillbaka hade en så låg bildupplösning att det var omöjligt att se att FUSAG-armégruppen bestod av attrapper. På nätterna körde långa konvojer med tända ljus från inlandet av England mot de fejkade uppsamlingsplatserna i sydöst. Det här kunde nattspaningsplanen se och rapportera. Men de såg inte att samma fordon sedan körde tillbaka med släckta ljus samma natt för att kunna vara beredda att återupprepa tricket nästa dygn. Ett fåtal riktiga stridsvagnar och andra fordon körde runt bland fälten under nätterna så att det syntes nya larvbandspår. Men mest av allt fungerade man armégruppens radiokommunikation. Meddelande efter meddelande skickas till och från och mellan fiktiva regementen, divisionen, kårer och till armégruppen. Till slut fungerades ungefär 35 spökdivisioner i första amerikanska armékåren. Fullt tillräckligt för att försöka sig på ett stort invasionsföretag. Tyskarna bedömde dessutom att det fanns lika många divisioner på andra platser på de brittiska öarna. En gissning som faktiskt stämde ganska överens med sanningen. Just detta med att försöka få tyskarna tro att det fanns ungefär dubbelt så många divisioner i Storbritannien än vad det egentligen fanns var ytterligare en twist i det lapptäcke av information tyskarna fick. Med hjälp av nämnda dubbelagenter började underrättelsetjänsten att sprida information om att det inte skulle bli en invasion utan flera stycken. Utöver huvudinvasionen skulle mindre anfall genomföras som lockbeten för att dra styrkor ur den starka tyska 15 armén som stod vid Pas-de-Calais och sedan anfalla över kanalen i deras rygg när de väl hade flyttat sig på sig. På Sicilien och på italienska fastlandet hade flera sådana här mindre och än större amfibiska anfall genomförts bakom ryggen, vilket stärkte den ryktesspridningen. Sålunda spreds försiktigt information om mindre anfall i Normandie och i Sydafrika, i Frankrike. Båda dessa var ju realiteten högst verkliga, men underrättelsetjänsten menade att det skulle vara idiotiskt att tro att inte tyskarna själva såg de platser som eventuella anfallsmål. Det viktiga var att de skulle fortsätta tro att det inte var huvudinvasionen som kom, utan lockbeten. Och Patton spelade därför med ett visst motstånd befälhavare över den största amerikanska armégruppen i Europa. Han åkte runt på publicitetsevent och syntes överallt i de lokala tidningarna i södra England. Någonting givetvis tyskarna fick information om. Fortitude South tog inte slut i och med D-dagen, utan hade fortfarande en viktig roll att fylla. På natten den 6 juni, när invasionen hade redan startat, skickade agent Garbett meddelande till sin kontakt i Spanien. Med vetskapen om att det skulle se ut som om att meddelandet skickades tidigt på natten, men han visste att den mottagande agenten inte skulle se meddelandet förrän senare under dagen. I radiomeddelandet hade Garbo från flera av sina underagenter fått veta att det skulle ske en landstigning i Normandie inom ett dygn, men att detta anfall var ett skenanfall inför den riktiga invasionen vid Pas-de-Calais. Det här riskspelet gick helt hem, och den fiktiva armégruppen uppenbart inte deltog i Normandie, beordrades den största delen av den 15 armén kvar där de befann sig i nordvästra Frankrike. Det var inte förrän i augusti då Patton ledde en armé i Normandie som världshistoriens bästa genomförda bluff avrundades. En bekant detalj är att ledande tyska generaler, som till exempel Rommels stabschef, även efter kriget undrar varför de allierade inte satte in alla de här divisioner de trodde fanns kvar i England. Fortitude South var som sagt den stora lögnen. Men jag vill ändå, när vi pratar om Maskirovka, även nämna två andra operationer med syfte att lura tyskarna. Operation Glimmer, som tillsammans med en identisk operation vid namn Taxable, syftade till att dölja den verkliga överfarten mot Normandie genom att försöka visa två andra stora flotteskadrar längre norrut mot sundet Dover-Calais. De båda operationerna var extremt välplanerade och de inblandade fartygen och bombplanen hade ett minutiöst schema att arbeta med. På vattenytan färdades 30 mindre marinfartyg i två grupper. De hade ballonger ovanför sig och på dessa stora radarreflektorer som satt på varierad höjd ovanför båtarna. Ovanför den här raden av båtar så flög bombplan Lancasters och Short Stirlings i en oval bana över fartygen, innebärande att de tvingades ta hänsyn till fartygens hastighet så att den norra flygtiden var något längre än den södra. Bombplanen som bland annat var ur den berömda 617 skvadronen, det var de som i maj 1943 sprängde de tyska dammarna i Ruhr, skulle utöver ett detaljerat flygschema med intervaller släppa då ner tunna buntar av remsor av aluminiumfolie. Tillsammans med båtarnas reflektorer så skulle de här två grupperna få tyskarna tro att stora flotteskadrar var på väg in i den engelska kanalen mot Pas-de-Calais. Den här operationen lyckades lura tyskarna till en del och skicka till och med vissa spaningsplan mot en av styrkorna. Men någon särskilt stor effekt fick inte vare sig Glimmer eller Taxable. Främst beroende på att det dåliga vädret hade invaggat det tyska försvaret att det inte skulle bli en invasion den 6 juni. Så de tolkade de fejkade flottorna som något annat än en invasionsflotta. Fortitude South var som beskrivet en strategisk operation, men som innehöll allt fler taktiska insatser ju närmare det dagen man kom. Den sista operationen jag tänkte nämna i det här avsnittet är nog världshistoriens mest lyckade operation sett i resultat kontra insats. Detta trots att det hade något illavarslade namnet Operation Titanic. Titanic var indelad i fyra delar, 1-4, och genomfördes av elitsoldaterna ur Special Air Service och 40 stycken brittiska bombplan. Syftet var tudelat. För först att lura tyskarna till platser där det inte fanns några allierade soldater. Och för det andra att förvilla de tyska staberna att tro att när det egentliga allierade luftburna anfallet kom så var det så oerhört mycket större än vad det egentligen var. Så på natten den 6 juni flög bombplanen mot fyra landningsplatser, varav tre var i Normandie. Söder om Carentan, sydväst om Caen och öster om floden Div. Det vill säga nära de riktiga landningszonerna för de allierade fallskärmsjägarna. Utöver en grupp SAS-soldater så fanns det attrapper, mycket enkla halmdockor som släpptes ner i fallskärm ur de brittiska bombplanen. När dockorna slog i marken utlöste de sprängladdningar och smatterband som man monterade på dem. SAS-soldaterna hade med sig skivspelare och högtalare med inspelat stridsljud som kulsprutor och granatkastade explosioner som bidrog till förvirringen på den tyska sidan. Mängder av rapporter strömmade in till de tyska staberna som hade svårt att skilja ut de riktiga luftlandsättningarna mot de falska. Den mest påtagliga effekten var att den 352 tyska infanteridivisionens reserv, den så kallade Kampfgruppe Meyer med 2700 man, skickades mitt i natten mot Carentan, vilket gjorde att den här styrkan inte skulle kunna ingripa mot Omaha-stranden när den som mest behövdes senare under dagen. Operation Bodyguard innehölls alltså en mängd deloperationer av varierad storlek och längd, men de syftade alla till en sak. Få fienden att tro att anfallet skulle komma på en annan plats med trupper som inte fanns, och då anfallet väl genomförts få honom att tro att det var ett divisionsanfall. Jag inleder med ett Churchill-citat och avslutar med ett annat citat skrivet för ungefär 2500 år sedan. All krigsföring bygger på bedrägeri. När vi ska anfalla måste vi verka oförmögna och passiva. När vi är nära måste vi få fienden att tro att vi är långt borta. När vi är långt ifrån måste han tro att vi är nära. Vi måste locka fienden, simulera förvirring och krossa honom. Sun Chi hade nog nickat gillande åt britternas operation Bodyguard.